Vad är din största fråga i livet just nu? Jag tror nämligen att vi alla lever med livsfrågor, eller i alla fall frågor som är utav den här lite mer större storleken. För att hjälpa dig på traven så skulle jag kunna slänga ut några frågor så att du kanske känner igen dig någon av de här frågorna. Till exempel, vad ska jag välja för inriktning i livet vad gäller utbildning när jag nu ska välja gymnasie? Det är de tiderna nu om man går i nian. Vad ska jag välja? Vilken inriktning ska jag ta? Eller så kanske man börjar på frågor kring det här med livspartner. Kommer jag överhuvudtaget att hitta någon att leva med? Eller man kanske tänker som jag gjorde under en liten period i mitt liv. Hur ska jag kunna välja en av alla dessa? Det säger ju någonting om mig kanske som person. Men så tänkte jag lite grann. Vi var ju på visning igår, va? Ska vi köpa den där bostaden? Ska vi flytta och bo lite större? Eller ska vi flytta och kanske bo lite mindre nu när barnen har flyttat ut? Eller? Det är den typen av frågor jag tror vi kan leva med lite grann var och en. Sådär, beroende på vad vi befinner oss i, vilken livssituation och vilken fas. Eller det här med barn. Vi skulle vilja ha barn, varför får vi inte barn? Eller ska vi ha ett barn till nu? Ska det bli en trea, fyra eller femma? Eller beroende på vem man är. Hur många man har innan. Alltså det är också en sån här stor fråga. Eller det här jobbet som jag såg i GP. Ska jag söka det? Det är dags för en liten livsförändring här nu. När jag har varit på ett antal år på mitt jobb. Kanske jag ska göra någonting annat. Stor fråga som kan få oss att fundera. Och hur ska det gå för mina barn, för mina barnbarn? Ja, ni hör. Och kanske har du känt igen dig i någon av de här frågorna. Och vi lever i ett samhälle där valfriheten är ett högt ideal. Vi ska kunna välja. Men när det kommer till de stora livsfrågorna så lever inte det idealet. Därför att de frågorna väljer vi inte på samma sätt. Där finns inte valfriheten. Utan där är det snarare omständigheterna och fasen i livet som gör vilken fråga det är som vi ställer oss och brottas med. Alltså på något sätt är det livet som serverar oss frågorna. Och sen är det upp till oss att hantera dem, att möta dem, att brottas med dem och ta oss an dem på ett eller annat sätt. I den berättelse som ni fick lyssna till alldeles nyss från Matteus evangeliet så är det en fråga som är central och som dröjer sig kvar. Och för er som lyssnade uppmärksamt, vi kan ta bilden som bara ni får liksom påminnas. Vad var det för berättelse? Jo, det var ju berättelsen om intåget i Jerusalem. Vilken fråga landar den berättelsen i? Är det någon som kommer ihåg? Frågan som ställs av folket i Jerusalem, det är: vem är han? Det verkar som att många har dragits med i uppståndelsen och i festen och i firandet. Men så kommer man lite grann in i stan och till sans och så undrar man, ja men vem är han? Och jag tror vi alla lite till mans, till och med kanske speciellt i advent, kan vara lite som dem. Ja men det är en underbar stämning, det är fantastiskt och det är härligt att hänga på liksom, det är mycket folk. Och så, men vem är han? Vad är centrum? För den frågan är centrum i den här texten. Och det är också en kärnfråga genom hela Bibeln. Vem är den där Jesus, den där personen som rider in på en åsna? Och det är också anledningen till att man har firat gudstjänst sedan dess och att vi firar gudstjänst. Vi firar just gudstjänst för att borra i den frågan om vem är Jesus? Och inte bara intellektuellt tänka oss vem Jesus är utan också att lära känna honom. För vi tror på hans närvaro. Att låta hans liv få forma våra liv så att vi, våra liv, kan få bli en del av svaret på den frågan. Vem är Jesus? Det är det som är att vara, tror jag, församling och att vara kristen. Att borra i frågan och låta den frågan också på något sätt besvaras i mitt eget liv. Och det här är också hela syftet med att vi har fyra berättelser om den här personen Jesus. Som alla vill beskriva för att hjälpa oss på traven. För att få syn på vem är den där Jesus. Därför att Svaret som ges i den texten som vi läste, som folket får till svar när de ställer sin fråga, det är inte tillräckligt. För de säger, ja men Jesus han är profeten från Nazaret. Och det är inte ett tillräckligt svar. Därför att den Jesus är mycket större än så. Och det här har ju kyrkan genom historien försökt formulera på olika sätt och försökt besvara den här frågan. Ja, men vem är då egentligen Jesus? Hur ska vi beskriva honom och vad ska vi säga om honom? Och för er som var någorlunda stora på 70-talet så formulerade man en liten slogan där. Är det någon som känner igen den slogan eller? Den lyder ju så här: Jesus är svaret. Det är någon som nickar så här lite svenskt. Det behöver inte räcka upp handen så. Och det kanske kan vara så att det finns en liten sång som klingar i någons huvud nu, eller hur? Jesus, han är svaret. Ja? Ja, härligt. Ja, det är underbart. Den sitter. Men när den här frågan eller den här formuleringen kom så var det ju ganska snart så att det lades till en liten formulering till. Som man ibland skrev på väggar eller ställde liksom när den ställdes. Och det var ju frågan då, men vad är frågan? Ja, men Jesus är svaret, ja, det låter ju bra. Men vad är frågan? Det är ju väldigt klokt och relevant att ställa den följdfrågan. För det är ju inte givet när man säger Jesus är svaret. Så vilken fråga är Jesus svaret på? Ja, jag tror först och främst att Jesus är svaret på Guds fråga och inte på din och min fråga. Och det här kan ju låta märkligt, men jag ska förklara. Alltså, Jesus är svaret på Guds fråga och inte på den frågan jag ställer först och främst. Och den som är lite tänkande nu tänker ju, men Gud kan väl inte ha några frågor? Han är ju både allvetande och allsmäktig. Han skulle vinna vem vet mest utan problem. Men Gud har ju faktiskt åtminstone en fråga som är väldigt, väldigt tydlig och som man möter om man läser alldeles i inledningen på Bibeln. Och det är den första frågan som Gud ställer. Och då står det så här i första Mosebok kapitel 3. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen: var är du? Han svarade: jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken, och så gömde jag mig. När katastrofen i trädgården är ett faktum, en av de första sakerna Gud gör då, det är att han ställer en fråga. Och genom hela Bibeln och genom hela historien så ekar denna Guds fråga till sin skapelse och till varje människa: var är du? Och den här frågan har fått en väldigt renässans på sista tiden, ska jag säga. Har jag upptäckt. De senaste 20 åren. Om man lyssnar på dem som svarar i sina mobiltelefoner så kan man ana att den första frågan som ofta ställs är inte hur mår du eller hur har du det, utan var är du någonstans? Därför att man uppger någon sorts positionsbestämmelse. Jag står i kön till ICA eller jag kör bil. Alltså, Den frågan har blivit lite mer intressant än hur har du det? Därför att när det fanns bara fast telefoni, då var inte det riktigt lika spännande. Var är du någonstans? Ja, jag är hemma vid min telefon. Ja. Det var ganska givet var man var någonstans. Men nu är det lite intressant. Så nästa gång du får den frågan eller hör någon svara på det sättet, tänk då, det där är Guds fråga till hela sin mänsklighet, till dig och till mig. Var är du? Och det var ju inte så att Gud ställde den frågan därför att inte han visste var Adam och Eva befann sig. Han som har liksom fullständig koll. Han visste ju var de gömde sig någonstans. Men han ställde den frågan för att uttrycka sin intensiva längtan efter kontakt, efter närhet, efter gemenskap, efter gensvar hos människan. Han ställer frågan för att människan ska få möjlighet att kliva fram ur sitt gömställe och komma till Gud. Att ta emot den utsträckta handen som finns i den frågan. När Gud säger, var är du? För när Jesus kommer till jorden så är det tydligaste uttrycket för den frågan. Vad är du? Alltså Gud tar sig i Jesus till människan för att komma så nära det bara är möjligt. Han blir människa, han blir kropp. Och genom Jesus så sträcker han ut sin hand och så önskar han intensivt att varje människa ska fatta Guds utsträckta hand. Ta tag i den och leva i gemenskap med honom. Det är lite grann som om Jesus är den där som avslutar kurajumma-leken. Ni vet när man leker kurajumma och leken är slut, vad säger man då? Ingen som har lekt kurajumma? Nej, då ska jag tala om vad man säger när det är slut. Då säger man fritt fram, va? Och så får alla komma fram ur sina gömställen, de som har lyckats gömma sig så att ingen har hittat dem. Och lite grann så är det när Jesus kommer till jorden. Gud säger fritt fram, eller var är du? Han sträcker ut sin hand och så får vi då människan kravla sig fram ur sitt gömställe och fatta Guds hand. Så man skulle kunna vända på den här frasen om att Jesus är svaret på följande sätt och istället säga så här. Att Jesus är frågan och du och jag, vi är svaret på den frågan. På Guds fråga, var är du? Och när vi då kommer fram i våra gömställen, fattar Guds hand, så kopplar vi oss upp mot den som känner oss bäst och vill vårt bästa. Det är liksom budskapet, grundbudskapet genom hela Bibeln. Så vad är då svaret på folkets fråga angående vem Jesus är? När de frågar vem är han? Hur skulle man kunna besvara den istället för att säga att han är en profet från Nasaret? Ja, man skulle kunna säga att han är Guds utsträckta hand till en hel mänsklighet och till varje människa. Det skulle kunna vara ett bra svar på den frågan, tror jag. Och det finns ju en konstnär som har fångat det här i ett av världens mest berömda konstverk, och känsliga tittare varnas. Här har vi bilden. Ett konstverk som tydligt uttrycker Guds ansträngning i sin utsträckta hand. Och så den här människans ofta lite lätt mer loja inställning, va? Lite sådär istället för det där. Och han har ju fångat det så väl, vår käre Michelangelo, tror jag det, som har målat den här tavlan. Och idag så firar vi det utsträckandet. Vi firar den utsträckta handen som Jesus är till den här världen. Vi firar hans ankomst till oss, och vi gör ju det hela advent och jul, kan man säga. Det är så vi går in i kyrkoåret och bara firar. Gud kom till oss. Gud sträckte ut sin hand till oss. Vi firar Guds ansträngning att återupprätta kontakten med sin skapelse. Händelsen när Gud klär den här frågan, var är du, i kött och blod, och sätter den frågan på en åsna och låter den frågan rida rakt in i huvudstaden. Och det väcker också frågan, vem är han? Och då är man ju på väg, tror jag, att sträcka ut sin hand mot Guds hand. När man själv börjar fundera i den frågan. Vem är han? Och det är en fråga vi aldrig blir färdiga med. Utan det handlar om en relation, att lära känna någon. Så på vilket sätt förändras då våra livsvillkor om vi som enskilda eller också vi som gemenskap fattar Guds hand och välkomnar honom som en del, som kanske till och med centrum i våra liv? Alltså på vilket sätt förändras villkoren för oss? Ja, man skulle kunna säga för det första att de förändras inte speciellt mycket, därför att de där livsfrågorna som vi börjar med och som vi alla sitter med, de förblir de samma. Frågorna förändras inte. Livet blir liksom inte annorlunda på det sättet. Men det som händer är att jag inte längre är utlämnad åt mig själv. Att det är bara jag som behöver besvara den här frågan, själv fundera. Utan jag har ju någon som är större och klokare att dela min fråga med, som kan ge sin input in i mitt liv. Och inte bara input och kloka tankar, utan till och med ge sin närvaro och sin kraft in i mitt liv. Det är ju det som händer när jag fattar Guds hand. Så att jag med mina stora livsfrågor, var jag än befinner mig i livet, bjuder in Gud i de frågorna. Och i det så finns det en oerhörd styrka. Alltså jag får en större referensram för mina frågor. Någon som är större och stabilare än jag själv. Där får jag lägga min verklighet i den handen. Och det är ett oerhört erbjudande som Gud ger genom Jesus och som vi idag firar. Och hur besvarar man då Guds fråga? Var är du? Ja, vi har ju inte några fysiska gömställen. Jag ser er allihop. Men jag tror det handlar om att på olika sätt uttrycka med sin tanke, med sin mun och med sin kropp. Gud, jag vill fatta din hand. Tre tydliga sätt som man används av genom kyrkans historia. Dopet. När jag med min kropp överlåter mig till Gud, säger att här har du mig. Jag vill leva mitt liv tillsammans med dig. Bönen, som vi redan har praktiserat och kommer att praktisera. Där vi tillsammans och som enskilda får formulera ord till Gud och inbjuda honom i våra liv. Och det tredje som vi också ska fira idag, nattvarden. Måltiden som dukas för oss. Där vi också får uttrycka att vi tar emot. Vi är mottagare av den här utsträckta handen och vi vill fatta den handen. Och det kommer vi att praktisera idag. Så försök inte springa ifrån dina stora livsfrågor, men dela dem. Bjud in Gud i de stora livsfrågorna. Det tror jag är Guds stora utmaning till oss idag och när vi firar advent. Att Gud ställer sin fråga genom Jesus Kristus. Var är du? Och väntar på vårt gensvar. Vi ska be. Herre, tack för att du sände din son till oss och att vi nu får gå in i advent och jul och fira din ankomst. Tack att du tog dig till vår verklighet. Tack att du också har delat de stora livsfrågorna genom att du blev människa. Och Herre, tack att vi får sträcka oss mot din utsträckta hand. Fatta den och bjuda in dig i våra liv. Herre, du ser var vi befinner oss i vår fråga kring vem du är. Om vi precis bara har formulerat den eller om vi har tuggat på den frågan länge. Oavsett, Herre, så ber jag att vi ska få fatta din hand och mer lära känna dig. Jag ber så för var och en av oss, Herre. Amen.